The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor.
I Mormons bok finns berättelsen om en man som hette Nehor. Det är lätt att förstå varför Mormon, när han förkortade nefiternas tusenåriga upptäckning, ansåg det viktigt att ta med något om den här mannen och det bestående inflytande som hans lära hade. Mormon ville varna oss eftersom han visste att den här filosofin skulle dyka upp igen i vår tid. Nehor trädde fram omkring 90 år före Kristi födelse. Han predikade att hela människosläktet skulle bli frälst på den yttersta dagen, ty Herren hade skapat alla människor och hade även återlöst alla människor, och till sist skulle alla människor få evigt liv. Omkring 15 år senare kom Korihor bland nefiterna och predikade och utvecklade Nehors lärare. Mormons bok säger att han var antikrist, till han började predika för folket mot profetierna om Kristi ankomst. Det Korihor predikade gick ut på att ingen försoning för människornas synder kunde ske, utan att varje människa här i livet skördade följderna av sitt eget handlande. Därför fick varje människa framgång allt efter sin begåvning, och varje människa segrade allt efter sin styrka. Och vad människan än gjorde, så var det inte något brott. Det här falska profeten och deras efterföljare trodde inte på att omvända sig från sina synder. Liksom i Nehors och Korihors dagar lever vi i en tid inte långt före Jesu Kristi ankomst. I vårt fall förberedelsetiden för hans andra ankomst. Och på liknande sätt är omvändelsens budskap ofta inte välkommet. Några påstår att om det finns en Gud så ställer han inga verkliga krav på oss. I vår tid hävdar andra att en kärleksfull Gud förlåter all synd efter en enkel bekännelse, eller att om det finns ett straff för synd så kommer Gud att ge oss några rapp och till sist ska vi bli frälsta i Guds rike. Andra förnekar liksom Korihor att Kristus existerar eller att det finns något sådant som synd. Deras lära är att värderingar, normer och till och med sanning är relativt. Av det följer att vad som än känns rätt för en själv kan inte andra döma och säga att det är orätt eller syndigt. Ytligt sett kan en sådan filosofi tyckas lockande eftersom den tillåter oss att tillfredsställa varje böjelse eller begär utan oro för följderna. Genom att använda Nehors och Korihors lära kan vi bortförklara och rättfärdiga vad som helst. När profeter kommer och ropar omvändelse slår det kallt vatten över partyt. Men egentligen borde profeternas rop tas emot med glädje. Utan omvändelse sker inga framsteg eller förbättringar i livet. Att låtsas att det inte finns någon synd lindrar inte dess börda och smärta. Lidande på grund av synd innebär inte i sig att någonting förändras till det bättre. Endast omvändelse leder till ett bättre livs soliga höjder. Endast genom omvändelse får vi tillgång till Jesu Kristi försonande nåd och till frälsning. Omvändelse är en gudomlig gåva, och vi borde tala om den med ett leende på läpparna. Ser ni? Jag ler. Den leder mot frihet, självförtroende och frid. Istället för att störa firandet är omvändelsens gåva en anledning till äkta firande. Omvändelse är en valmöjlighet enbart tack vare Jesu Kristi försoning. Det är hans oändliga offer som frambringar medel varigenom det kan ha tro till omvändelse. Omvändelse är det nödvändiga villkoret och Kristi barmhärtighet, kraften, varigenom barmhärtigheten tillfredsställer rättvisans krav. Vårt vittnesbörd är detta. Vi vet att rättfärdiggörelsen, eller förlåtelse för synder, genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann. Och vi vet även att heliggörelsen eller reningen från syndens följder genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann för alla dem som älskar och tjänar Gud med all sin förmåga, all sitt förstånd och all sin styrka. Omvändelse är ett omfattande ämne. Men idag vill jag bara nämna 5 aspekter av den här grundläggande principen i evangeliet. vilka jag hoppas ska vara till stor hjälp. För det första, inbjudan att omvända sig är ett uttryck för kärlek. När frälsaren började predika och säga, omvänd er, till himmelriket är nära, så var det ett kärlekens budskap som inbjöd alla som ville att göra sig värdiga att förena sig med honom och åtnjuta det eviga livets ord i den här världen och verkligt evigt liv i den kommande världen. Om vi inte inbjuder andra att ändra sig eller om vi inte kräver omvändelse av oss själva, då fullgör vi inte en grundläggande plikt som vi är skyldiga oss själva och andra. En eftergiven förälder, en alltför förstående vän, en räddhågad ledare i kyrkan tänker i själva verket mer på sig själva än på deras välfärd och lycka som det skulle kunna hjälpa. Ja, uppmaningen till omvändelse uppfattas ibland som intolerant eller förlämpande och avvisas. Men när den leds av anden är den i själva verket sann omtanke. För det andra innebär omvändelse en strävan att förändras. Det vore ett hån mot frälsarens lidande i Getsemane och på korset att förvänta sig att han ska förvandla oss till änglalika varelser utan verklig ansträngning från vår sida. Snarare söker vi hans nåd som fullkomnar och lönar vår hängivna strävan. Kanske borde vi, när vi ber om barmhärtighet, också be om tid och möjlighet att verka och sträva och övervinna. Herren ler förvisso mot den som önskar komma värdig till domen, som dag efter dag beslutsamt arbetar på att ersätta svaghet med styrka. Verklig omvändelse och förändring kan kräva upprepade försök, men det finns något ädelt och heligt i sådan strävan. Gudomlig förlåtelse och läkedom strömmar naturligt till en sådan själ. För dygd älskar dygd, ljus håller sig till ljus, barmhärtighet har medlidande med barmhärtighet och gör anspråk på sina egna. Med hjälp av omvändelse kan vi stadigt förbättra vår förmåga att leva efter den celestiala lagen. För vi inser att den som inte kan hålla ett celestialt rikets lag kan inte uthärda en celestial härlighet. För det tredje, omvändelse är inte bara att överge synden, utan också ett beslut att lyda. I Bible Dictionary står, omvändelse innebär att vända sitt hjärta och sin vilja till Gud och att överge synden som vi har en naturlig böjelse för. Ett av flera exempel på den här lärdomen i Mormons bok finner vi i Almas ord till en av sina söner. Därför befaller jag dig, min son, i fruktan för Gud, att du avstår från din ondska. Att du vänder dig till Herren av hela din själ, förmåga och styrka. För att omvändelsen ska vara fullständig måste den omfatta inget mindre än ett förbund att lyda honom. Vi kallar det här förbundet dopförbundet, eftersom det sker genom dop i vatten. Frälsarens eget dop, som gav oss det exempel som vi skulle följa, bekräftade hans förbund att lyda fadern. Men trots att han är helig visar han människobarnen att han i köttet ödmjukar sig inför fadern och betygar för fadern att han vill vara honom lydig genom att hålla hans bud. Utan det här förbundet förblir omvändelsen ofullständig och syndernas förlåtelse ouppnådd. Med professor Noel Reynolds minnesvärda ord, valet att omvända sig är ett val att driva broar åt alla håll efter att ha beslutat sig att för alltid bara följa en väg, den väg som leder till evigt liv. För det fjärde, omvändelse kräver att det finns en allvarlig föresats och en vilja att hålla ut, också i smärta. Försök att skapa en lista med bestämda steg i omvändelseprocessen kan vara till hjälp för somliga, men kan också leda till ett mekaniskt avbockande utan verklig känsla eller förändring. Sann omvändelse är inte ytlig. Herren ger oss två övergripande krav. Härigenom kan ni veta, om en människa omvänder sig från sina synder, se hon bekänner dem och överger dem. Att bekänna Och att överge är starka begrepp. Det innebär så mycket mer än ett flyktigt, jag erkänner, förlåt. Det är ett djupt och ibland kvalfullt erkännande av felsteg och synder mot Gud och människa. Sorg och ånger och bittra tårar åtföljer ofta ens bekännelse. I synnerhet om ens handlingar har vållat en annan persons smärta eller vad värre är, har fört någon annan in i synd. Det är denna djupa vånda när man ser tingen som de verkligen är som får en att likt Alma ropa: O Jesus, du Guds son, förbarma dig över mig som befinner mig i bitterhetens galla och är omsluten av dödens eviga kedjor. Med tron på den barmhärtige återlösaren och hans makt vänds förtvivlan i hopp. Ens hjärta och önskningar förändras och synden som lockar den blir allt mer avskyvärd. En fast föresats att överge synden och att i största möjliga utsträckning gottgöra den skada man vållat växer nu i det nya hjärtat. Den här fasta föresatsen mognar snart till ett förbund att lyda Gud. När det förbundet är på plats, då kommer den heliga anden, den gudomliga nådens budbärare, med lindring och förlåtelse. Man känner sig manad att utropa återigen med Alma: O vilken glädje och vilket förunderligt ljus jag såg. Jag mig själv fylldes med glädje, lika stor som min smärta hade varit. Varje smärta i omvändelsen kommer alltid att vara mycket mindre än den smärta som krävs för att tillfredsställa rättvisans krav för olösta överträdelser. Frälsaren sa inte mycket om vad han utstod för att tillfredsställa rättvisans krav och försona för våra synder, men han uppenbarade detta: ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla, för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, jag, Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. Och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken. För det femte. Oavsett priset som omvändelsen kräver uppslukas det av förlåtelsens glädje. I ett generalkonferenstal med titeln Förlåtelsens strålande morgon gjorde president Boyd K. Packer den här jämförelsen. I april 1847 ledde Brigham Young det första kompaniet av pionjärer från Winter Quarters. Vid samma tid, 250 mil västerut, kämpade det kvarlevande från Donnersällskapet sig ner för sluttningarna på Sierra Nevada-bergen in i Sacramento-dalen. De hade tillbringat den hårda vintern nedanför toppen där de satt fast i snödrivorna. Att någon överlevde dagar och veckor och månader av svält och obeskrivligt lidande är helt ofattbart. Bland dem fanns den 15-årige John Breen. På kvällen den 24 april kom han till Johnson's Ranch. Många år senare skrev John: Det var långt efter skymningen när vi kom till Johnson's Ranch, så första gången jag såg den var tidigt på morgonen. Vädret var vackert, marken var täckt med grönt gräs, fåglarna sjöng högt upp i bergen och resan var över. Jag kunde knappt tro att jag var vid liv. Den bild jag såg den där morgonen tycks ha etsat sig fast i mitt sinne. Det mesta av händelserna har försvunnit ur minnet, men jag kan alltid se lägret nära Johnson's Ranch. Först var jag förbryllad, sa Esther Packer över hans ord. Att det mesta av händelserna har försvunnit ur minnet. Hur kunde långa månader av otroligt lidande och sorg försvinna ur hans minne? Hur kunde den hårda mörka vintern ersättas av en strålande morgon? Vid närmare eftertanke fann jag det inte förbryllande alls. Jag har sett något liknande hända med personer jag känner. Jag har sett personer som tillbringat en lång vinter med skuld och andlig svält komma fram till förlåtelsens morgon. När den morgonen kom hade de lärt sig följande: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Med tacksamhet vittnar jag om att Herrens död och uppståndelse åstadkommer omvändelsens villkor. Omvändelsens gudomliga gåva är nyckeln till lycka här och i livet efter detta. Med frälsarens ord och i ödmjukhet och kärlek inbjuder jag alla att omvända sig till himmelriket till nära. Jag vet att om ni tackar ja till denna inbjudan så ska ni finna glädje både nu och för evigt. I Jesu Kristi namn. Amen.